barnprogram.
My body is the car that I've been driving around for 36 years. My body the car, slowly burning out the rubber, stripping the gears. My body the car. Remember the time when a cigarette.
Är det Tennessee?
Burnt a hole in
nästan.
Nästan.
There was nobody in to put out the fire. Lost in the skin and a rumbling road where the sea begins all mumbling cold.
Är det bandet som kom efter Tennessee? Med Tennessee-människor? Herregud.
Ja, du har helt rätt. Kevin Godley och Lal Cream, alltså. Det är ju Tennessee, fast deras soloprojekt. Så det är ju de som var de kreativa motorerna i Tennessee. Jag tycker det är ganska kul.
Men det gör ju jag med. Jag ville bara...
Men det var skickligt av mig. Och jag tänker att du tog det på kör.
Nej, ja, jag känner igen hans röst. Ja. Som sjunger.
Ja,
den är väldigt signifikativ.
Vad sa du?
Den är väldigt signifikativ, ja, rösten.
Ja. Ja, jag tycker det är lite rolig musik i alla fall.
Vem var? Jag vet inte ens hur han ser ut.
Nej. Kevin Godley och Lal Cream. Det var ju de som ju var de kreativa motorerna och de som var mest experimentella i Tennessee. Och de gjorde ju några soloplattor. Jag vet inte om de gjorde det efter Tennessee eller parallellt med Tennessee. Det har jag inte koll på. Men där de liksom tog ut svängarna och knäppade till det väldigt mycket mer än vad Tennessee gjorde. Så det är ju inte så himla kommersiellt, men det är ganska roligt. Och de är ju båda så där musikaliska proffs verkligen. De leker med rytmer och grejer som är ganska avancerat liksom. Och det här är ju helt a cappella, tror jag, so far, som vi hörde nu i alla fall. Jag älskade det. Jag och min barndomskompis Patrik von Bergen var helt insnöade på Lal Cream och Kevin Godley, Godley & Cream som de kallade sig, Godley & Cream. Jag har inte lyssnat på det sen dess, men det är
mysigt. Vi kan göra det sen när jag lagar mat.
Ja, fast det är liksom ingen, det är ingen mysmusik. Den är ju ganska stökig.
Det kräver något av en att man följer med. För att annars blir det, om man inte koncentrerar sig så blir det outhärdigt.
Ja, det
som det är att vara med mig.
Nej, det är inte outhärdigt. Älskling, välkommen hem. Skål.
Som vanligt. Dricker, och så tänker jag samtidigt, för det var någonting som jag ville säga med detta.
Gud vad gott. När ska vi börja få spons på champagne?
Ja, jag vet.
För den här podden. Mm. Vi frågar våra lyssnare där ute. Finns det någon av våra lyssnare som driver en champagneföretag?
Driver en liten champagnefabrik?
Ja, det vore onekligen väldigt
mysigt. Jag vet ju att Isabella Löwengrip, som ju vi är bekanta med, hon är ju investerare i Guldkulan. Julins champagnebolag. Ska vi reach out?
Jag får snacka med Isabella och kolla.
Tennessee och att sjunga a cappella så här. Vad heter det som dina kompisar sjunger i den här gruppen?
Där de är... The Real Group.
Just det. Har du sett när han den långa i Hip Hip kör...
Vad är Hip Hip för något?
Hip Hip var en humorgrupp från Skåne, tror jag de kommer ifrån, eller helst jag. Och då så i en sketch, då låtsas han att han är med i The Real Group och att alla andra blev sjuka och ställde in. Så att han måste köra hela konserten själv, förstår du? Men han kör ju bara då basstämman, han är bas.
Aha.
Så han kör alla låtar som bara bas.
Det
låter så här, ba, 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 ba.
Det är jätteroligt.
Här kommer Pippi Långstrump, kör han så ensam också. Det är väldigt kreativt.
Det är faktiskt väldigt, väldigt kul.
Mm.
The Real Group, jag är subjektiv för att de är goda vänner, men de är fruktansvärt skickliga. Sen kan man ju gilla eller inte gilla den typen av musik, men de är extremt skickliga. De åker ju runt och gör sådana här training camps i hela världen och tränar andra sådana grupper.
Wow!
Mm. Anders Edenroth som är en av de grundarna. Jag vet att han och de har varit mycket i Sydkorea till exempel och haft liksom kurser och sådär. Och
wow.
Konserter förstås också. Det är lite kul alltså.
Ja, det är verkligen kul.
Det är världsklass alltså, det kan man säga rent objektivt.
Truly.
På dem.
Älskling.
Välkommen hem från Växjö, från Småland. Du kom alldeles nyss.
Det var ju några som, det är en av de treatsen som man får om man följer mitt Instagram-konto, det är att man ibland får se hemma hos scener då jag fångar dig i stunden. För inte så länge sedan så pratade du ju jättefin småländska, till exempel, då du läste upp.
Har du lagt ut det?
Ja. Som om, som om jag inte skulle lägga ut
här
det.
Här får man ju verkligen tänka på vad man gör och säger även hemma. Och plötsligt blir det liksom dokumenterat och utlagt på webben. Ja, herre Jesus.
Nej, men
ja.
Det var ju så hemskt att bara jag skulle få höra hur bra som någon kan imitera dialekter.
Jag aspirerar inte på att vara bra på det. Men småländska är ju rätt.
Hur låter småländska i ditt huvud?
Nej, hörru du, nu tar vi inte det. Vad har du gjort i Småland i några dagar?
Jag har spelat 1000 partier schack mot min pappa.
Mot din pappa, ja. Just det.
På kvällarna.
Du har ju fått igång både din pappa och din mamma på schacket här.
Det är nog du som har fått det, skulle jag säga.
Ja, okej då. Men det är faktiskt väldigt kul. Det började väl med när vi var på schackklubben, eller schackbaren, den svarta hästen i Stockholm, när de var uppe och hälsade på.
Mm.
Och dina föräldrar följde med dit. Det var på något sätt då det blev. Framförallt, din pappa hade ju spelat tidigare mycket, men din mamma hade ju inte spelat.
Nej.
Men hon... där lossnade det för henne och hon började spela schack. Nu spelar väl de nästan varje dag?
De spelar varje dag. Och det är väldigt mysigt att ha en sån rutin, att framförallt om man jobbar hemma. Mm. Jag skriver då på förmiddagarna och sen så går jag ut på en lång runda i skogen runt lunch. Sen jobbar jag lite till. Mm. Men sen så kommer liksom eftermiddagen och då tar man ett parti och en drink.
Mm.
Det känns väldigt engelskt på något vis att göra det.
Det är väldigt engelskt och väldigt... Fast, gud, man skulle vilja ha en konjak, blev jag sugen på nu.
Ja.
Men vi har faktiskt ingen sån hemma.
Nej, det har vi faktiskt inte. Tråkigt.
Tråkigt, det måste vi fixa. Ja, nej, men vad mysigt, ja.
Väldigt bra. Jag har hittat på jätteotäcka saker nu i min fjärde bok. I fjärde boken.
Herregud, du åker iväg till Småland och konspirerar ihop massa darkness.
Tänker ut sjuka saker i min hjärna. Vad heter det? Jag verkligen... Jag skulle nästan vilja ha som blurb på alla mina böcker att i de här spänningsromanerna finns det inte en enda våldtäkt inom familjen, ungefär. Därför att jag har tänkt när jag har varit där nere att är det någonting som alltid, tycker jag, thrillers eller spänningsromaner eller deckare slutar med, det är att man alltid får veta att liksom någon i familjen var så här en våldtäktspedofil. Och det var det stora såret. Och nu så förstår man allt varför den här personen blev så konstig. Jag är nöjd över... Jag kommer verkligen ha det som grej. Det kommer aldrig vara en sån sak.
Nej, men
det kan vara otäckt på mer intrikata sätt än så. Ja, helt ärligt. Alla sätt är väl mer intrikata
än det. Ja, det var, men du menar alltså att det är vanligt att man förklarar någons onda gärningar med deras skadade...
Ja, att deras pappa liksom var en sån där.
Ja, just det.
Ja.
Det är ju... Ja, precis. Det är ju väldigt... socialkonstruktivistisk approach istället för att säga att ja, men det är generna faktiskt hos den här människan som gör hen ond.
Ja, precis. Eller...
Alltså konstruktivistisk inte i den meningen att det är påhittat, utan jag menar att det är en kulturell påverkan, eller det är så att säga en påverkan.
Det är yttre omständigheter som modellerar den här personen på ett sånt sätt.
Det är
sätt,
bättre ord, yttre omständigheter snarare än inre, så att säga.
Ja, jag, precis, för att så fort som man då skulle försöka dra det till att ondskan har ett metafysiskt anspråk, då hamnar man ju inne på spökhistorier i så fall istället. Då är man inne på övernaturligheter.
Ja.
Och det är ju synd, varför måste det vara så? Det måste väl finnas en spänningsroman eller en roman där man hanterar ondskan på som en metafysisk realitet, utan att det, för den delen, sen blir Stephen King.
Ja. Good point. Mm-hmm. Good point. Apropå övernaturligheter så var jag faktiskt gäst i morse i en podd som heter Vad tror du? Som två killar driver, Rasmus och Jonathan, som handlar om filosofi, och vi pratade just om begreppet naturlig och övernaturlig idag, och hur man ska definiera det i den podden. Det är en kul podd som jag kan rekommendera. Vad tror du heter den?
Det är bra namn.
Det är bra namn. Och den ena då, Rasmus, som för övrigt är en mycket begåvad, tycker jag, mycket begåvad bokomslagsdesigner. Vi har jobbat med honom på förlaget en hel del. Han är också då sekulär humanist som jag. Och sen så Jonathan, hans partner i podden så att säga, är då evangelikal kristen och lika filosofiskt bevandrad och liksom kunnig om de här sakerna som Rasmus är. Så det är väldigt kul. De driver den här podden ihop och utifrån sina olika utgångspunkter då, sina två olika, så diskuterar de massa olika filosofiska och moraliska frågor, etiska frågor. Jättebra idé tycker jag.
Det är så häftigt när båda två är lika bevandrade men landar i olika uppfattningar.
Mm.
Som om, fast vad säger jag med det egentligen? Som att man skulle säga ändå, som att allt det här skulle vara ett rationellt beslut. Det tror ju inte jag.
Nej,
alltså,
det
sa
tror
jag så.
Inte mer. Mm.
Det, jag tror snarare att det är tvärtom, att man har en viss läggning och en tendens att luta åt olika riktningar. Och sen så bara läser man på massa grejer för att rättfärdiga det.
Ja, det, ja visst. Man efterkonstruerar väldigt mycket, det tror jag också.
Ja.
Det tror jag också. Det finns ju stöd för det i forskningen faktiskt. Jag vet inte om jag har berättat om det på den tidigare, men vi hade ju på middag professorn Christopher Chabris nyligen, och han har ju bland annat gjort ett experiment. Han gör ju massa olika psykologiska experiment och kognitiva experiment som han har utvecklat. Ett är att visa för en försöksperson, säg till om jag har sagt det här i podden, att visa för en försöksperson två bilder på personer, och så frågar man, vem av de här tycker du är mest attraktiv? Vilken person är mest attraktiv? Och så väljer personen, säger vi, bild A. Och sen genom fingerfärdighet och så vidare så lägger försöksledaren, han säger så här, jag lägger undan bild B nu och så ska vi prata lite om den här A som du valde.
Mm.
Men genom fingerfärdighet så byter han de här, så han lägger egentligen undan bild A.
Mm.
Och så tar han fram bild B och så säger han, ja, du tyckte, om det vill säga att det är en kille och det är en heterosexuell person, och så säger vi då att det är två kvinnor. Man har säkert gjort alla möjliga varianter på det här, men vi bara tar det för enkelhetens skull. Så då visar man upp då bilden på den kvinnan som den försökspersonen inte valde.
Mm.
Och så säger man, det här var alltså den du tyckte var mest attraktiv. Kan du förklara varför du tycker att hon är mer attraktiv än den andra?
Mm.
Och väldigt många upptäcker inte att de har bytt bild. Och de börjar förklara varför hon är mer attraktiv. Liksom. Ja, men det håret tycker jag är vackrare. Eller de här ögonen. Man konstruerar en förklaring trots att man tittar på fel bild.
Mm.
Det är rätt intressant.
Det är väldigt intressant. Men jag skulle ju vilja prata med de som genomförde det här experimentet och säga, hur ska ni hantera att det med största säkerhet finns en ganska stor procentandel av människor i den här studien som inte ville vara obekväma i stunden och säga, nej, men det var inte den bilden jag valde. Därför är det någonting som verkligen också sitter djupt i människan, så är att vara till lags.
Ja.
Och när man också är hos en auktoritet, som ju de här personerna är, det är de som vet hur sån här forskning ska bedrivas.
Mm.
Och man är alltså där på deras premisser egentligen.
Ja.
Då tror jag många ganska långt till att våga tänka hela vägen ut till handling, att be dem ge mig den andra bilden, för att ni har gjort fel här.
Ja, jag tror verkligen du har rätt i det. Det skulle vi kunnat frågat Chris Chabris när han var här, men det gjorde vi inte. Det kan jag mejla honom och fråga faktiskt.
Mm.
För det skulle vara intressant.
Ja,
och det är ju naturligtvis så, jag vill inte babbla för länge om det här experimentet, men det är naturligtvis så att det får inte vara för stor skillnad på de här bilderna, för då upptäcker man det. Utan det måste vara två personer som är relativt lika ändå.
Ja, därför apropå det här, även ifall inte det är korrekt att säga att tro någonting per automatik måste innefatta att man också agerar på ett speciellt sätt.
Mm.
Det är ju så. Enligt kunskapsteorin så behöver inte tro innefatta en viss sorts agerande.
Nej.
Eller hur? Och det tycker jag är väldigt synd. Därför att jag
vad
tror...
menar du? Jag måste bara förstå vad du menar nu.
Mm.
Tro och agera, vad menar du med agerande?
Därför att jag tror att människor ofta ljuger. De säger att de tror på någonting.
Ja.
Och sen agerar de inte ut det. Men om man verkligen tror på någonting, då agerar man ut det också. Många säger att de är kristna till exempel. De beter sig inte kristet. De bara säger att de är det. Då tycker jag att de inte är det.
Ja, jag fattar vad du menar. Just det. Och kunskapsteorin säger ju ingenting om agerande.
Nej, ingenting.
Den talar ju bara om vad man tror.
Den variabeln finns inte med.
Precis. Och hur välgrundad den tror är, så att säga.
Exakt,
det
precis.
Det är vad kunskapsteorin talar om.
Ja, ja.
Inte agerande.
Ja, precis. Precis, så det borde finnas ett annat då begrepp som också innefattar tro plus aktion, egentligen. Där man kan se att det som den här personen påstår om sig själv är också fullföljt i dess aktioner.
Ja, fast jag tänker nog att det är två helt olika saker, så att säga. För det tillför ingenting till själva trosbegreppet.
Om någon säger att den är kristen och den inte beter sig kristet?
Nej, men alltså, tro i kunskapsteoretisk mening. Om jag tror att det ligger en boll under soffan, så korrelerar det är inte relevant om jag agerar på det eller inte.
Ja, det är lite relevant därför att ifall du inte tror att det finns en boll under soffan och du ändå börjar leta efter en boll under soffan, ja, då vet du att vi måste ringa någon, om
ja,
du förstår.
Ja, just det. Ja, då är man ju irrationell, så att säga.
Eller lite psykiskt sjuk, ja, typ. Ja. Då säger det någonting om den personen. Ja.
Exakt, exakt. Ja, precis. Men jag fattar vad du menar. Om du talar om det religiösa termer, tro, så tror jag också att jättemånga människor så att säga, säger det för att det skapar en social kontext eller sådär, men att de inte nödvändigtvis är det.
Eller liksom med mannen på gatan som är med i nyhetsinslagen. Ditt favoritinslag i nyheterna, när man ska fråga mannen och kvinnan på gatan. Ja. Eller hur gillar du?
Vad tycker du om det här, att bensinpriset har gått upp? Så frågar man liksom fem personer vid någon jävla bensinmack och det upptar liksom 5 minuter i aktuellsändningen. Total waste of time. Varför ska man lyssna? Varför ska jag lyssna på det?
Är det ett klasshat som du är uttryck för nu?
Nej, det är det väl inte. Den där personen som står där kan ju tillhöra vilken klass som helst. Det är bara att det tillför ingenting. Prata med en expert istället om bensinpriset och varför det har gått upp. Liksom, eller korrelerat i energipolitiken. Precis. Eller vad det är.
Du vill inte höra hur folk har det. Mula inte mig med vanliga människor. Ta bort dem ur min åsyn.
Framförallt vill jag inte höra vad de tycker och känner om det.
Nej.
Därför det ger mig ingen kunskap.
Nej, exakt. Det ger dig ingen kunskap om mänskligheten. Att en vanlig människa står där som inte är utbildad i de här ens.
Nu tycker jag du hårdrar det lite, hörru du. Men du, apropå den här podden som jag var gäst i morse och naturlig övernaturlighet. Jag tycker det var en ganska intressant diskussion som uppkom, nämligen så här. Vi kallar ett fenomen för övernaturligt, säg spöken till exempel. Om man kunde ge belägg för att spöken fanns, om det uppstod det i goda vetenskapliga belägg, då skulle vi antagligen säga att de inte är övernaturliga längre, utan då är ju de så att säga inlemmade i den naturliga världsbeskrivningen. Då är de ju bara ett slags naturfenomen som vi ännu inte hade begripit, och då är de ju en del av det naturliga.
Ja.
Tycker jag man möjligen kan argumentera faktiskt för.
Ja, fast då blir det problem med kvantfysiken egentligen, för att den bevisligen existerar, men vi kan inte inkorporera den i den klassiska fysiken.
Och vi säger inte att den är övernaturlig. Nej, precis. Och då är ju frågan vad man egentligen menar med övernaturlig.
Att det bryter de naturlagar vi känner till. Att det går emot naturlagarna.
Men det betyder ju i sådana fall att ett fenomen kan sluta vara övernaturligt, för att därför att vi kanske modifierar vår kunskap om naturlagarna om vi skulle upptäcka att spöken fanns på riktigt.
Just det, precis.
Det är det jag menar, att det är ett lite temporärt begrepp. Sådär.
Precis på samma sätt som vi hade en diskussion, minns jag, för kanske 2-3 somrar sedan om vad metafysik egentligen är. Och att du sa att metafysik, förutsättningen är att man ännu inte har ett definitivt svar på frågan som metafysiken inom ett visst område ställer. Som till exempel medvetandet. Då sa du det är en metafysik att ens forska om vad medvetandet är för någonting.
Ja, kanske. Jag är inte så säker på att jag kan definiera metafysik bra.
Men... Nej, och det var ju inte bara den definitiva inramningen utav vad det är för någonting. Men skitsamma, det här blev inte så kul. Jag menar bara att det påminner om att en viss sak är... Man klumpar ihop det i det här stora begreppet tills dess att man har förstått vad det rör sig om.
Ja, men lite så, precis. Apropå medvetandet, måste jag få göra reklam för en ny bok som vi har släppt på förlaget nu precis, som heter Att vara du av Anil Seth. Han är alltså professor i neurovetenskap, hjärnforskare i England. En ny vetenskap om medvetandet. Så jävla bra och intressant bok alltså. Och jag måste bara få läsa, jag tycker det är så coolt när han inleder boken med följande påstående, följande mening. För 5 år sedan upphörde jag att existera för tredje gången i livet. Det är en ganska bra inledning alltså på en bok. Och det han talar om är ju att han gjorde en operation och försatt i sin narkos, alltså i medvetslöshet. Och att vara sövd är ju någonting väldigt annorlunda än att sova. Därför att om du sover och någon sätter en skalpell i dig, då kommer du vakna jävligt snabbt. Men den som är sövd gör ju inte det. Så att det är ju en, man upphör ju verkligen att existera i någon mening liksom, när man är sövd. Och man har ingen aning om man har varit sövd i ett år eller i en timme liksom, efteråt.
Nej.
Det är ett ganska fascinerande tillstånd, och egentligen är ju det, alltså, förutom att det är liksom en välsignelse för mänskligheten att man kan söva av lidande skäl, så är det ju också ganska häftigt att läkarvetenskapen kan försätta en människa i ett tillstånd av icke-existens, alltså i någon mening då.
Du dör.
Ja, du dör ju i någon
utan mening. Att kroppen dör.
Utan att kroppen dör. Och att sen återbörda den människan till exakt samma...
Jesus.
Visst, alltså egentligen är det fascinerande om man tänker på det. Och jag tycker det är så coolt att öppna boken på det viset. Sen berättar han ju om jättefascinerande experiment, bland annat det berömda, vi har pratat om det förut, men jag berättar lite för lyssnarna här. Benjamin Libets experiment om den fria viljan, där han på ett smart sätt lyckas visa att försökspersonen ska trycka på en knapp och man får välja om man ska trycka med höger eller vänster hand. Och han lyckas visa då med det här experimentet att man kan mäta att muskelaktivitet eller hjärnan mobiliserar muskeln i höger eller vänster hand innan man upplever själv medvetet i alla fall att man har fattat beslut om vilken hand man ska välja att trycka med.
Apropå efterhandskonstruktionen.
Ja, exakt. Så att i princip är det så här att man kan detektera i experimentet att höger hands muskler blev aktiverade innan försökspersonen tycker sig bestämma att han eller hon ska trycka med höger hand, kort sagt. Och det är ju fascinerande. Alltså.
Like music to my ears.
Ja, jag vet. Du som inte tror på jaget eller den fria viljan. Det här. Ja. Och jag måste bara få säga, som jag också har berättat för dig, men Ted Chiang skrev en underbar liten kort novell, science fiction novell, som handlar om det här, där det kommer ut på marknaden en konsumentprodukt som vem som helst kan köpa, en liten manik man har i fickan, och som tänder en lampa innan man bestämmer sig för att göra en sak som indikerar vad man ska bestämma, vad man sen bestämmer sig för, så att alla människor kan se att vi inte har en fri vilja med den här lilla prylen, och det leder till en global massdepression därför att människor blir liksom helt katatoniska och liksom tappar livsglädjen därför att de upplever att de inte längre bestämmer över sina liv. Och det är en häftig tanke. Han är ju den som skrev manuset till Arrival, filmen Arrival, eller i alla fall novellen.
Det var en novell, ja, precis, ja. Som de sen gjorde en hel film.
Ja, precis. Så han är ju en fantastisk författare, tycker jag, idémässigt. Han skapar ju liksom små noveller utav jävligt coola idéer. Men just det där är ju, tänk om mänskligheten så att säga förlorade illusionen om en fri vilja, vad skulle hända då? Liksom?
Precis, men samtidigt så pratar man ju i väst välbärgade länder om att ungdomar idag måste dåligt över all den här valmöjligheten.
Mm.
Att det är just den här stora friheten, eller illusionen då om frihet skulle jag säga, som gör att vi blir perplexa och att det blir också för mycket ansvar som vilar på oss, därför att här kan du göra vad som helst i livet, blir vi intalade ungefär. Och sen så klarar inte vi av att må bra i alla fall, fast vi har den här då tillgången.
Ja, precis.
Kanske skulle vara det, alltså det skönaste är ju verkligen, jag har tänkt på det här, ska vara kul att höra vad du säger om det, för jag har tänkt på det i Småland. Apropå att vi pratade mycket om miljöförstöring och undergång och sådana saker också. Du vet, du och jag brukar återvända till och säga att människan i alla tider har haft olika narrativ för undergången, den stundande undergången hela tiden. Alltså det stora narrativet är såklart apokalypsen i Bibeln. Att det kommer en dag, Armageddon, och då kommer Jesus flyga ner på den här vita hästen och bla bla bla. Men i alla tider har verkligen människor trott att nu är det runt hörnet. Och jag har till viss del trott också att det har att göra med att människan alltid där hon är har tänkt, därför att nu pikar vi. Så här långt utvecklade som vi är nu som människa, det går inte att komma längre. Det här är inte klokt där vi är just nu. Så därför vänta förgörelse runt hörnet. Det är ett storhetsvansinne i det där också. Och så resonerar vi lite grann idag också om AI. Det vill säga, så här långt har vi tidigare aldrig kommit vad det gäller att leva i en avancerad värld som med maskiner och sådär. Så därför väntar förmodligen undergången. Kanske också på grund av de här maskinerna. Men man har tidigare tänkt om pesten såklart som har varit. Och om 30-åriga kriget. Alltså hela tiden har vi liksom levt
med... Atomkriget var man rätt.
Ja, kalla kriget. Precis. Vi har alltid levt med den här liksom svarta skuggan på vår axel.
Ja, men jag tror att det där är ju en, alltså apokalyptiska tankefiguren är ju en psykologisk liksom, arketyp. Grund.
Det är en
psykologisk
sån arketyp. Ja.
Och som inte, och som jag tror också gäller liksom miljöhotet och sådär. Då ska man komma ihåg att det betyder ju inte, det säger ingenting om huruvida det är sant eller falskt.
Nej,
nej. Så att det kan mycket väl vara sant, men det fortfarande klickar in i samma arketyp.
Precis, precis. Man får inte stanna där och tänka och vara så här nonchalant och säga så har vi alltid tänkt om någonting.
Nej, exakt. Nej, nej. Det hjälper ju inte.
Nej, precis. Snarare är det så att vi kanske eventuellt applicerar den arketypen på det här reella hotet.
Exakt.
Så det är den turordningen man måste ta det.
Exakt. Och precis. Och kärnvapen är ju ett sånt väldigt reellt hot. Men som
fan vad nära det var liksom.
Ja, ja. Men som sagt, AI, att AI ska utplåna mänskligheten, det klickar ju in i det här också.
Mm.
Exakt. Alltså.
Eller att Putin viftar med kärnvapen då. Mm. Men jag tror verkligen också att varför som vi dras så pass starkt till allmänmänskligt, till alla kulturer, till undergången, det är för att det gör att många människor tänker, skönt, jag kan bara släppa ner axlarna och inte behöva tänka på att betala min skatt. Ifall, liksom, ifall den stora undergången är runt hörnet, vad spelar något av allt det här för roll då egentligen? Man bara, och då märker man i det mentala rummet så andas man ut plötsligt för första gången på säkert jättelänge. För man har ända sedan man blev vuxen eller tonåring, sedan man var barn förmodligen, hållit på att krampaktigt försöka hålla ihop sitt liv så att det inte faller isär. Mm. Och så kommer den här lockande tanken om undergången och det är att man bara säger, jag släpper allt.
I USA finns det ju kristna fundamentalistiska rörelser som inte bryr sig om miljöhotet överhuvudtaget, därför att Jesus kommer snart och då upprättar sitt rike och då löser allt det där sig.
Mm.
På något övernaturligt sätt, för att återkoppla.
På något övernaturligt sätt.
Nej, men det är, på riktigt menar jag, så finns det ju faktiskt rörelser i USA som har den synen på miljö. Vi ska använda jorden hur mycket vi vill nu, för att det där fixar ju Jesus.
Bolsonaro tillhörde ju dem. Han, ja, visst, det var därför han förhöll sig som han gjorde till regnskogarna. Det var en jättecentral del av honom. Han såg också, inte bara att Jesus kom snart och att vi inte behövde bry oss om miljöhotet, utan en del i det här klustret är att vi är satta på jorden för att bruka den. Vi ska ta vad vi kan härifrån.
Ja.
Det ingår i det.
Ja, de får tro vad de vill, men de kanske inte borde ha rösträtt. Nej, jag skojar bara.
Du är så gullig nu, jag önskar ni kunde se honom. Du har alltid fötterna i vädret.
Jag måste ha fötterna högt över mitt huvud. Det har jag just nu. Jag ligger väldigt skönt i fåtöljen här i vårt.
När du var bebis, slog du med dem upp i luften också?
Jag kanske inte när jag var bebis, men när jag var barn så satt jag alltid upp fötterna. Jag har ju jävligt långa ben, det kan ha med det att göra.
Det är inte många som vet om det här faktiskt, men Chrises ben är alltså ungefär från tå till höft 1,71.
Nej, sluta.
Han har en jättekort överkropp.
På. Men jag tycker det är skönt. Skönt att ha långa ben. Vad du hittar på. My goodness. Ja. Nej, men alltså apokalypsen, ja. Du vet förresten att samma fundamentalistiska rörelser, de tror ju att FN är antikrist, därför att enligt Uppenbarelseboken så ska ju antikrist komma först till jorden förklädd till en fredsmäklare.
Ja.
Han ska lura mänskligheten till att han kommer med fred och han ska upprätta liksom förenade nationer. Det står ju inte så explicit såklart, men det tolkas så utav
politiker
de här,
kan man säga också.
Ja, just det. Och därför så, det finns ju en pastor i USA som har skrivit en bokserie som heter Left Behind, som är en slags thriller som handlar om då The Rapture först, alltså upprycket när Jesus hämtar hem de rättrogna från jorden och lämnar kvar...
Berätta alla... hur det börjar, att hela Left Behind börjar med att folk bara flyger upp var...
Ja, folk försvinner bara egentligen. Och,
alltså det är så bra.
Och det, rent bibliskt har det alltså att göra med att Jesus, hela den här slutstriden börjar med att Jesus hämtar hem till himlen de rättrogna. Och kvar blir ju även kristna, men de som har varit lite ljumt kristna, de som inte var tillräckligt rättrogna, de får liksom inte åka med.
Ortodoxa.
Ja, de får inte åka med. Och sen förstås alla oss ofrälsa och hedningar och annat löst folk.
Jag ligger mycket bättre till än du.
Du ligger bättre till än jag. Ja,
alla ligger visst bättre till.
Du ligger marginellt bättre till än jag.
Men nej, okej. Vad elakt sagt.
men jag ligger väl ganska risigt till i alla fall. Men så allting börjar med att liksom, du vet, folk sitter på ett flygplan på väg, vanligt plan, och så plötsligt så är liksom 20%, eller inte vet jag, det beror på vilket land det är såklart, 50% kanske i något land, av passagerarna är borta. Och i vissa fall är ju tyvärr även piloterna borta, så de planen kraschar ju. Och du vet, på motorvägarna så är det plötsligt bilar som bara kör av vägen för att de är tomma, va? Så att det blir, så att det utlös i den här bokserien då, Left Behind, så det utlöses ju liksom nationellt undantagstillstånd, för man förstår inte vad det här är för någonting.
Nej.
Och det blir liksom militären, du vet, rycker in, och man undrar, ett anfall från främmande makt, är det här liksom, du vet. Så i den meningen är det väldigt realistiskt. Om man accepterar grundaxiomen att det här händer, så är reaktionerna på det ganska realistiska.
Ja.
Men sen bildas det då en task force, en grupp människor som förstår vad det här är. Mm. Att det här är upprycket, the rapture.
Men vadå task? Hur svårt ska det vara att fatta vad det här handlar om man är... Ja, för nej, förlåt! Aha,
det är många människor
de som är kvar, ja, de är ju inte heller jättestuderade på det kristna.
Nej, exakt, nej.
De som åkte upp hade ju fattat direkt vad det här handlar om, ja, om de hade varit kvar.
Men de
kvar
är ju safe, de sitter ju med Jesus i himlen.
På hans högra sida säkert.
Ja, om det är gott om plats där, för det är ju ganska många.
Gott om plats där.
men i alla fall, det bildas en task force, ett gäng människor som går samman för att de förstår vad det här är.
Mm.
Och de förstår ju också vad som ska komma härnäst, va? För då är ju det att antikrist stiger ner på jorden innan slutstriden och förklädd som en fredsängel. Och de fattar då att det är den nya generalsekreteraren för FN,
ja,
som heter Nikolaj Karpatia, heter han i romanserien.
Varför minns du det?
Därför att jag tycker det här är så fascinerande. Det är ju
du Nikolaj Karpatia? Är du?
Han är rumän, om jag minns rätt, i boken. Och de fattar ju då att nya generalsekreteraren för FN är alltså antikrist, va?
Antikrister.
och sen så leder det då fram förstås till slutsviden och sådär. Ja, det är Armageddon. Det är ju en ganska... Det är en kul romanidé.
Premissen är bland de bästa jag har hört.
Ja, ja,
tyvärr var det så att en sen kväll, vi har haft så mysigt, jag minns att det var lördag, då blev du så uppspelt när du kom och tänkte på den här. Så skulle du visa mig den.
Ja, för att den har ju filmats också.
Mm.
Mm. Det är inte så jättebra.
Det var inte kul.
Nej. Nej, men det är ju någon kristen fundamentaliströrelse som har finansierat de här filmerna. Men jag tror att Nicolas Cage spelar, va? Om jag minns rätt. I en av dem.
Ja, det gör han fasen.
Det finns två filmer. Han spelar minst i en av dem.
Han spelar ju också... Ja, nej, han spelar Konstantin, ja. Alla ni som är uppväxta på 90-talet minns att han är Konstantin i filmen som heter Konstantin. Mm. Och i den så är liksom Peter Stormare djävulen.
Jaha.
Det var innan han peakade i sin karriär som Fader Fora.
Som vadå?
Fader Fora.
Vad är det?
Det är Fångarna på fortet.
Ah, okej, okay, Peter Stormare, inte Nicolas Cage alltså.
Jag tror inte han har nått dit än, men jag skulle nog säga att det är nog bara kanske tre steg ifrån. För så har det nog gått de här senaste åren. Jo, han har ju liksom gift sig med massa jätteunga asiatiska tjejer.
Nicolas Cage.
Ja, och sen så har han skilt sig om och om igen. Och sen har han köpt massa hus som han inte har råd med. Det är därför han gör alla de här B-filmerna hela tiden. Han är ju alltså, hans pappa är brorsa med Francis Ford Coppola.
Nicolas Cage?
Mm-hmm.
Jaha, wow. Undrar om man hade en gräddfil in i skådespelarebranschen då? Kanske.
Säkert,
lite.
Mm. Absolut.
Hur långt har du kommit i Salman Rushdies kniv?
Jo, nu är jag inne i de här låtsasdialogerna som man har med sin...
Förövare.
Angripare.
Håller du med mig om att det inte är den bästa delen av boken?
Ja, det är det ju inte.
Nej,
det är det ju inte.
Nej.
Men jag förstår inte riktigt än vad det är han försöker göra.
Nej.
Så att jag kan inte kategorisera den.
Nej,
så att jag kan inte, men jag vill jättegärna prata om kniven en stund. Kan vi göra det?
Ja.
Alla vet väl, antar jag, att det är Salman Rushdie blev utsatt för den här attacken för 3-4 år sedan.
Augusti 2022, tror jag.
Precis. Och det var han... Vad som var så gripande också i början av boken, det är att han berättar att han ska åka till den här konferensen som författare föreläser på. Alla lever under någon slags hot.
Mm.
Och det är det fria ordet som man är där för att speak up for.
Ja, precis.
Och alla lever där.
Det är en litteraturfestival kan man säga för det fria ordet.
För det fria ordet. Och alla som är där lever under någon sorts hot också. De har ju byggt en hel by där.
Ja, det, ja, det, ja, okay.
En gata är det.
Ja, just det. Och, alltså gästerna på konferensen är ju många fler än så. Men,
ja, de är det. Men de som pratar på scenen.
Ja, just det. Organisationen hjälper författare som är förföljda. Precis.
Mm.
Och har byggt ett boende för dem kan man säga. Ja, precis. Mm.
Och innan Salman Rushdie går upp på den här scenen så drömmer han typ 2 nätter innan att han kommer bli attackerad på scenen.
Ja.
Och han säger till sin, han är ju så kär i sin fru Eliza.
Mm. Mm.
Så han säger till Eliza när han vaknar dagen på, jag vill inte åka.
Nej.
Och jag minns inte ens om hennes svar står i boken, men han tänker ändå att han inte kan svika den här Henry som håller i organisationen.
Mm.
Och de har mycket hushållsutgifter de här månaderna, att de måste byta AC och sälja huset.
Han får ett arvode för att
han får ett jättebra arvode. Mm. Så han tar sig samman och tänker att jag har ändå drömt många gånger i mitt liv att jag ska bli attackerad, vilket är en ganska naturlig sak att drömma.
Om
när du lever med, om man lever med en fatwa i liksom 30 års tid.
Exakt.
Så att när han sen då står på scenen och ska börja prata i den här liksom amfiteatern och han ser en ung man med en sån här coronamask över ansiktet rusa upp på scenen, då är det så himla starkt och att han tänker då, Rushdie, så, där är du nu.
Mm. Mm.
Det är som att han, den här mannen som rusar upp är alltså 24 år gammal.
Mm.
Rushdie har levt under dödshot mycket längre än han har levt.
Mm.
Men ändå så är det att han, den här som rusar upp nu, gestaltar all den fruktan som han har känt i hela sitt liv. Att han ska mötas av den. Och nu så möts de slutligen.
Ja. Ja, det är helt otroligt. Alltså. Det är så starkt. Skildringen av attacken och minuterna runt den. Och sen timmarna och sen dagarna på traumaintensivvården är så otroligt fascinerande. Skrivet av en otroligt skicklig författare som skildrar liksom inifrån hur det är att
som en vän berättar han det här. Ja. Så känns det.
Ja, det är en fantastisk bok alltså. Den ska verkligen läsas. Så, som sagt, den här fiktiva dialogen med förövaren är ju bara några sidor så den kan man dra igenom tycker jag för att den ger egentligen ingenting. Men resten av boken är fantastisk.
Det är så fint också att han har med det här jätte patetiska mänskliga som vi alla har i oss, att när han ligger där och har liksom 15 knivhugg i kroppen varav ett ju gick in i höger öga när de liksom då, när han hör att någon frågar honom hur mycket väger du då skäms han för att han är liksom ihop med den här jätteyngre tjejen och han har liksom gått upp med vikt så mycket förmodligen för att han är så viktig så att han drar sig för att svara, men han fattar att han ändå måste svara, så då svarar han ju 108.
Ja, det är väldigt kul.
Ja.
Det är väldigt roligt. Och det är väldigt dråpligt också när han har sin första träff med den här tjejen som blir hans fru sen. Att han går in i en glasdörr. Och man inte, han tror att den är öppen, men han går rakt in i glaset. Och liksom typ tuppar av liksom. Och hinner tänka så här, fasen alltså, jag gör bort mig på min första liksom.
Han har levt singel jättelänge ju, hur länge som helst.
Ja.
Och sen när hon gick ut, de skulle gå ut på balkongen, hon går rakt ut, han bara tjongar in i en glasdörr, ramlar rakt bakåt. Glasögonen bryts så att det rinner blod över hans ansikte. Och han bara säger till sig själv, don't you fucking dare to pass out now. Don't you fucking dare.
Ja, det är jättebra.
För det skulle bli ännu värre då.
Men det är en fantastisk bok faktiskt. Jag läste hans memoarer, Joseph Anton, som är också fantastiska, måste jag säga. Men den här ska ni läsa, kära lyssnare. Och du har inte kommit dit än, men i slutet är ju en slags manifest för upplysningens idéer, kan man säga. Och allt som han står för, otroligt bra skrivet också. Och han skriver om sin syn på religion. Inget nytt i det i och för sig, men det är verkligen en, vad heter det, a plea for enlightenment kan man säga i slutet.
Han borde inte vara på Bonniers, han borde vara på ditt förlag.
Han borde vara på Fritanken, ja. Du och jag ska ju gå på prisutdelningen. Han får ju ett fint pris i Sverige snart nu. Så då, jag tror att han är med på länk förvisso bara. Men det ska vi ändå gå på.
Mm, det blir bra. Det blir starkt. En annan som kanske inte borde vara på Fritanke, eller kanske borde visst vara på Fritanke, varför säger jag så? Jag tänkte ju röra lite grann vid Vera von Essen.
Just det.
För att jag tänkte nu, eftersom hon är så inne på astrologi och katolik på ett väldigt... ja, hon är väldigt, väldigt katolsk. Då så tänkte jag att hon inte kunde vara på Fritanke, men Johan Heltne, som ju verkligen är katolik och
han är på Fritanke.
Bästis med henne typ, är ju på Fritanke. Mm.
Ja, nej, men nej, det skulle hon säkert teoretiskt sett kunna vara, men nu är det ju inte riktigt. Hon skriver ju liksom dagboksgenren på något sätt, och det är inte Fritankes utgivning.
Skönlitteratur kallas det för.
Ja, men det är ju en dagbok väl, det senaste hon skriver.
Det kallas verkligen ändå för skönlitteratur.
Ja, okej. Okay. Okej, ja, men det är dagbok i samma mening som Ulf Lundells böcker är dagböcker.
Ja, ja.
Men jag håller med dig, det är bara... skönlitteratur, ja det är klart.
Men, ja visst, absolut.
Och vi gör ju inte skönlitteratur.
Nej, och är man författare bra nog, då blir det inte en dagbok, då blir det skönlitteratur.
Nej, det förstår jag.
Och jag har inte läst Lundell, men jag tror att Vera är väl bland de bästa i genrerna att göra det där.
Hon är bra på det alltså.
Nej, men hon... Om man är bra nog så blir en dagbok en ett stort verk, en stor skönlitteratur.
Mm, mm.
Och jag tycker verkligen att den senaste är så pass bra.
Ja, jag har inte läst den. Men,
En emigrants dagbok heter den.
Mm.
Jag läste ju den i något så här halv... Vad var det?
Ett spöke. Det spökar.
Kommer du ihåg att det knackade i dörren, eller i väggen för dig ibland alltid? Knack, knack, knack. Minns du det?
Men det är husspöket.
Är det?
Laban. Ja, vad sa du? En emigrants dagbok. Hon bor i utomlands, ja, just det.
Hon, Vera, var ju med i ett reportage i Dagens Nyheter i helgen. Mm. Johan Heltne, jag blev fascinerad över att DN har så mycket pengar att de flyger ner honom till Vera.
Eller så åkte han dit på eget bevåg och passade på att tjäna lite pengar på att skriva ett reportage. Erbjöd DN ett reportage därifrån. Det är vad jag tror.
Det tror du?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, jag vet inte, men det, så skulle det kunna vara i alla fall.
I alla fall.
Spelar ingen roll, ja.
Vera har ju legat på DNs kritikerlista jättelänge med den här senaste dagboken. Mm. Och är det någonting som slog mig när jag läste den i vintras så är det ju att vi har alltså vitt skilda approacher till vår samvaro med människor. Och det fascinerar mig.
Du och hon.
Ja. Mm. Om man ser det här som ett spektra, då är liksom Vera i ytterkanten utav den ena kulan och jag är liksom längst ut på den andra.
Mm.
Och det här gestaltas så bra tycker jag också i texten som Johan Heltne skriver om Vera när han då intervjuar eller försöker komma i kontakt med henne när de ska bo ihop en kort tid för att han ska skriva det här reportaget om henne. Och att hon börjar dra sig undan efter en vecka. Och att han märker att stämningen börjar sjunka mellan de två. Och plötsligt från ingenstans så säger hon, när någon sitter på en restaurang, så säger hon till Heltne: när du kom hit för en vecka sedan så berättade du vad någon annan författare hade sagt om mig. Och jag kände inte att du tog mig i försvar. Jag behöver ha vänner som är lojala.
Mm, just det. Mm.
Och
det där
var som att jag bara tittade in i ett fullständigt främmande universum. Alltså.
För hur skulle du gjort?
Vera är ju tydligen någon som integrerar och inte agerar med verkligheten, med människor.
Mm.
Ifall någon inte gör som hon vill, då säger hon: varför gjorde du inte så? Eller hur?
Mm, mm.
Hon är konstant en sån person som försöker forma yttervärlden, de mänskliga relationerna.
Ja,
okay. Så ifall någon går över en viss gräns eller gör någonting fel, då säger hon... Nej, men,
fel ur hennes perspektiv, ja.
Ja, men nu sträcker jag in händerna i de här människorna och försöker liksom programmera dem till att göra rätt nästa gång en situation uppstår.
Mm.
Medan jag är då, och det här är ganska intressant att få syn på, jag är en konstaterare.
Mm.
Och kanske också för mycket. Så att ifall någon gör någonting, eller ifall någon inte gör någonting som jag tycker borde göras, då konstaterar jag.
Okay. Mm.
Jag drar en slutsats om det.
Ja. Men du försöker inte påverka?
Nej, jag läser in det som information om den personen.
Ja. jag förstår.
Jag kommer till en poäng snart, ytterligare en. Men i väntan på den då. Det är ju på ett problematiskt sätt också att se allting utifrån egentligen. Därför att jag lever liksom inte i relationer utanför vårt äktenskap på ett sånt här tillgängligt sätt för andra.
Nej.
Jag gör inte det.
Nej, jag gör inte. Nej.
Och trivs väldigt bra med det.
Det är lite eremit det här, the folks on the hill, ja.
Medan den enda som jag håller på så här med, som Vera gör, det är med dig. För med dig gör jag det.
Ja. Jo visst.
Men
det är en annan sak, för att det är ju viktigt om man lever tillsammans att man kommunicerar om väldigt, alltså att man hela tiden pratar om saker man upplever, även om det är något man tycker är jobbigt och sådär, så måste man ju prata om det. Och det handlar ju inte nödvändigtvis om att göra om en annan människa, men att medvetandegöra varandra om de sakerna påverkar ju ändå varandra liksom. Eller hur?
Ja, men det är verkligen bara med dig som jag gör så. Alla andra relationer, eller så fort jag kliver ut i huset, då går jag runt och konstaterar.
Ja, observerar och konstaterar.
Ja. Ja.
Du är en observatör.
Ja, det är verkligen. Jung pratade ju väldigt ofta om hur det latinska ordet för svek betyder på latin förflyttning. Så att Jung menar att väldigt ofta är det så, om man nu ska se det från Veras perspektiv då, att om det är så att en person har gjort någonting som du blir ledsen av, eller den borde ha gjort någonting som den inte gjorde, då är det ett svek, säger vissa. Men Jung menar att det är en förflyttning istället. Du saknade uppgifter om den här personen. Nu har du fått ännu mer information om den personen. Det vill säga, det här landskapet som den här personen är har vidgats i din uppfattning och i ditt medvetande. Och de personerna som inte kommer förbi svekstadiet, det är de som aldrig lyckas inkorporera den här nya informationen om den personen.
Intressant. Så ditt förhållningssätt är ju jungianskt även på den punkten, kan man säga.
Ja, men det var inte självvalt, utan det är ju sånt som jag är. Och sen så apropå att det är fint att vi slutar där vi börjar, apropå att vi då hittar då tänkare och personer som snarare bekräftar vår läggning eller de här idégodsen som vi har graviterat mot. I mitt fall då har det varit Jung. Men jag tror att jag har haft den läggningen långt innan. Sen mötte jag Jung och då blev det, jag kunde artikulera det.
Ja, precis. Han bekräftade det du redan visste eller redan var, kan man säga. Ja, superintressant. Vi kanske ska avrunda där, tänker jag.
Vi ska avrunda.
Avrunda. Då ber jag att få avrunda med följande musik.
Abba! Ja!
Det här är The Real Group. Apropå att vi talade om allt är gjort med röster.
Det är snyggt gjort.
Alltså att det är professionellt gjort.
Ja, verkligen.
Med rösterna.
Verkligen.
Detta är alltså The Real Group med Dancing Queen. Tack för ikväll.
Vi hörs idag. Nästa vecka. Hej då.